Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 140. Vi spelar in det här klockan 10. Nej, klockan är ju inte 10, utan klockan är 10:30 den 27 december. Det är alltså helt fel tid för oss egentligen. Jag har bara druckit en kopp kaffe, men vi ska give the people what they want, nämligen NBA, SBL. Nick ska bekänna sina gamla synder om Draymond Green. Lojsan ska skrika Warriors. Addis är supersugen på frågelådan, för det kommer Robinson-fråga. Och vår gubbe August Åhl undrar, vem skulle ni ta ut som boxningsfemma? Och jag måste säga att det här är en fråga jag hade varit så sugen på för 20 år sedan. Nu har jag verkligen ingen som helst aning. Men vi ska försöka traggla oss igenom den också när vi kommer till frågelådan. Men först, Addis, hur är det med dig? 2 dagar efter Christmas Day och 5 matcher i NBA.
Ja, men det är bra, tack. Det är alltid kul. För mig känns det som säsongen börjar på Christmas Day. Jag tycker att det är relativt ointressant innan det. Nu känns det som att säsongen börjar på riktigt. Så att nej, men det är alltid trevligt att kolla Christmas Day.
Men är det inte du som brukar, var det inte du som sa det här om att man liksom gör den bästa bedömningen av ett lag på de första 20-25 matcherna?
Jo, det stämmer också. Så att
du är konträr till och med mot dig själv.
Ja, exakt. Det är definitivt. Men det känns som att det är ett startskott för någonting. Hur som helst så har jag ju kollat vilka som fyller år i vanlig ordning då. Och ni kan ju gissa då, eftersom vi är i slutet på december, att det är svala namn. Och det här har ju att göra med, de flesta vet ju det, att december månad är ju rätt underrepresenterad inom professionell idrott av, ja, men är det selekteringen som gör det, eller tidig selektering? Yes. Det måste ju vara det. Ja. Yes. Så att när jag kollar på listan så är det så deppigt att vi ja, det finns ju bara en person egentligen som är relevant, och han fyller år om några dagar, och det är LeBron James. Resten av namnen är iskalla. Så att, och jag tänkte, jag kan inte köra en fråga, en quiz om LeBron James, ni tar ju den direkt.
Men ta den bästa spelaren som finns av resten.
Av resten, okej. Då går vi hit då, en sekund då. alltså.
Så bra.
Alltså det är så illa att, okej, vem fan av de här är bäst? Vi gör så här då, okej. Han, nu går vi tillbaka några år, så det är ju inte något stort namn här då, men det är en point guard som är född 1972, som fyller 50 år idag alltså. Och så grattis till honom. Han hade en bra mustasch på tiden han lirade.
Han hade en bra mustasch.
En point guard med bra mustasch som spenderade några år i Philadelphia.
Aha, han är
coach idag,
jag vet. Eric Snow.
Nej. Men du är ju rätt på det. Men det är inte rätt person. Men jag tror han är coach idag för något college-lag, om jag minns rätt.
Aha, men jag vet vem det är. Kevin Ollie.
Ja. Det är alltså Kevin Ollie, det är inte, nog inte många som vet vem det är. Han snittar 3,8 poäng över karriär.
Jag tänkte ju säga att Eric Snow var ju ändå rätt okej. Okay. Alltså han var ju ändå liksom en startspelare i ett lag som gick till NBA-final.
Ja, nej.
Det är ändå inte kallt skit. Men och jag tänkte bara säga, får jag bara säga det här? Det är ju som sagt intressant att LeBron är född alltså den 30 december. För det strider ju liksom mot allt där vi tror oss veta om att man måste vara född tidigt på året.
Ja.
Ni minns säkert inte det här, men det finns en författare som heter Malcolm Gladwell som skrev en bok som heter Outliers. Och han resonerar jättemycket om det här, och jag tror att han, det är länge sedan jag läste den här boken, men han resonerar mycket om det här med selektering och födda på första halvan av året och andra halvan av året. Och det är ju naturligtvis så att det finns ju ingen skillnad på att vara född i januari eller att vara född i december, alltså i fysiska och mentala gåvor, utan du har ju givetvis exakt lika bra förutsättningar rent individuellt att bli en bra idrottare oberoende av när på året du är född. Men just det här att när du är 13, om du är född den 1 januari 1980, så 1993, så jämfört med den som är född den 30 december, så är ju du 13 och han är 12.
Mm.
Och vi vet alla vilken jävla skillnad det är på ett år i... Så det här är ju någonting som, jag vet ju att man liksom i alla idrottsförbund funderar över det här, hur man ska bära sig åt, hur man ska nå... Alltså hur man ska skapa mer jämlika och rimligare förutsättningar för de som är födda senare på året. Men ingen har ju kommit upp med någon lösning, utan vi fortsätter ju tävla i princip i samma ålderskategorier. Är du fysiskt och mentalt tidigt utvecklad, så får du bättre tränare och bättre förutsättningar att utvecklas. Och du blir bortselekterad om du är född sent på året och följaktligen inte har hunnit utvecklas lika mycket. Så givet det är det ju helt otroligt. För LeBron har ju verkligen varit utsatt för det här 1000%, liksom. Så det är ju helt otroligt att han har blivit så bra som han är, född den 30 december.
Jag har för mig dock skölden att i USA, när du börjar high school, så är det liksom september till september som gäller. Du vet, att de som är födda från typ 1 september, det är något sånt. Så jag tror inte att han...
Det är i så fall någonting helt nytt. Det är liksom, för det påverkar hela skolsystemet. Alltså, så
jag kan ha fel.
Så var det ju inte förr i världen. Utan det är ju liksom, du är ju född på ett år. Det har ju att göra med ett helt administrativt system.
Mm.
Så jag tror inte att det är så.
Nej, jag kan ha missförstått.
Jag tror vi har pratat om det här i podden för typ ett år sedan antagligen, då när LeBron fyllde år då. Han fyllde år om, vad blir det, 3 dagar.
Han fyllde precis 30.
Han delar ju födelsedag med en gammal NBA-spelare som heter Mel Gibson. Jag tycker att det är jätteroligt. Mel Gibson. Född 1940. Så det var någon.
Mel Gibson.
Ja, det var en jättelång avstickare. Lojsan, hur är det med dig förutom det här med Warriors?
Jo, men det är bra. Nu har min förkylning typ släppt 2 veckor senare. Så
det,
ja, det
tog så lång tid för dig. Det är ändå uppmuntrande för mig. Ja. Då finns det ju hopp liksom, att någon gång ge med sig.
Du har några dagar kvar att kämpa.
Ja, men jag menar, du är ju ung och frisk. Då är det inte så konstigt att jag som är gammal och klen inte klarar av att fixa det snabbare.
Nej, precis.
Nick, du påstår att du har varit och gymmat på 40 minuter. Du vet att jag kommer att skicka ett DM till Olof Arvidsson sen. Vår vän som tävlar i styrkelyft i veteran-VM, och höra vad han har att säga om ett 40 minuters pass. Men hur är det med dig?
Jag gymmar inte idag, utan jag säger till att jag brukar gymma på 40 minuter. Och då går du till gymmet, jag värmer inte upp. Fuck uppvärmning, det är ju för weak-minded people. Och sen liksom rakt till bänkpressbänken och köra. Jag driver inte ens, alltså det är inte ett skämt. Jo, men det är bra.
Vänta nu här, nu måste du berätta dina träningshemligheter. Du kör alltså bänk i 40 minuter och sen är du klar?
Nej, jag kör bänk. När jag kör bröst så brukar jag köra bänk. Sen drar jag och kör dips. Och sen tränar jag med de här kablarna typ, du vet. Eller vad fan det heter.
Alltså som man står, som ungefär som om man håller i en orm i svansen. Och liksom shakar dem fram och tillbaka, eller?
Nej, det är repen, va?
Nej, det
nej, ja, det är repen jag pratar om.
Ja.
Nej, ingen rep, utan liksom du vet när du går dit ja, och så kör du olika bröstövningar och sen
mycket bröst. Kanske
mycket bröst när jag kör bröst, när jag har bröst då, Addis, ja. Det hade varit coolt om jag kört vader på min bröstdag.
Jag visste inte att du beskrev en bröstdag.
Alltså våra lyssnare skulle ju kunna få för sig någonting helt annat nu, Nick, när du pratar om bröstdag. Men vi släpper det.
Yep.
Men 40 minuter, det är ju helt otroligt. Det är ju liksom, här läser man om Olof Arvidsson. Han tycker det är skönt med söndagar, för då hinner man med 10 minuter sättvila. Det är ju...
Fy.
Alltså du på 10 minuter sättvila hinner man ju med liksom 2 rep, eller 2 set. Sen är det ju liksom 3 set kanske, sen är ju tiden gone.
Fy fan, sjukt.
Ja. Men som sagt, han är ju då, tävlar ju veteranklassen och har liksom pillat upp över 300 i marklyft. Så då, jag förstår att man behöver lite sättvila om man ska pilla upp 300 i marklyft mer än en gång. Hur som helst, ska vi inleda dagens övningar med det som ju ändå var alltid faktiskt, nästan skulle jag vilja påstå, är härligast med julen förutom att vara ledig. Och det är ju det att det är en massa roliga NBA-matcher på Christmas Day. Addis, du sa ju att säsongen startade här. Hur tycker du att säsongen startade för dig med årets Christmas Day?
Alltså den startade ju skitbra med tanke på att Philly, i och för sig så slog de Knicks. Jag har ju en soft spot för Knicks, men det var ju väldigt trevligt att se Embiid och Harden dominera, så att den startade ju på bästa sätt. Sen tyvärr, jag ville ju checka ut när Dallas slog Lakers och sen slår Celtics Bucks, och det var ju inte vad jag ville se. Däremot så har jag en kort bekännelse också. Det är det här med mina känslor inför Warriors. Jag har ju varit väldigt negativ till Golden State i år, som ni har märkt. Jag har hoppat på Nick-tåget. Det har varit jag och Nick mot Golden State, känns det som. Men jag måste erkänna att när de möter Memphis, och Memphis har de här jävla snorungarna som bröstar upp sig mot veteranerna i Golden State, vet ni vad jag känner då? Då känner jag att jag håller tummen för Golden State. Och framförallt Draymond Green. Du vet när han det här klippet när han sticker ut tungan mot... vem är det han gör emot?
Dylan Brooks. Som väl är typ minst snorung av dem alla tillsammans med Steven Adams och Brandon Clark.
Ja, visserligen. Men hur gammal är Dylan Brooks? Han är väl ändå... I relation till Draymond är han väl en snorunge, eller?
Ja, han fyller 27. Han är faktiskt... Han är ju liksom på andra ändan av den här tidiga selektionsskalan. Han är född den 22 januari 1996. Ja. Så han är nästan 27.
Okej, okay. Ja. Snorunge. Nej, men jag ska...
Men ja.
Ni fattar grejen. Det stör, ja. Alltså, och Ja Morant, såg ni hans skor? Han hade skrivit något... fan, vad han hade skrivit? Jag är inte... jag vet inte, någonting corny hade han skrivit på skorna och bröstat upp sig. Så jag kände bara så här, fan vad bra att de körde över Memphis. Så att jag vet inte vad jag känner längre för Golden State. Jag gillar dem nu. Jag gillar veteraner.
Du glömde också Clays lilla tant.
Vad gjorde han då? Jag har missat den. Vad var det han gjorde?
Ja, men Clay hänger en tvåa från straffkast. Kör du förresten, Louise. Det var du som tog den.
Ja, nej, men jag var det... Dylan
han
Brooks.
Hänger en tvåa i nyllet på just Dylan Brooks. Ja. Och Brooks ramlar när han försöker blocka honom.
Och han hoppar förbi honom typ tre gånger lite vackert och säger väl något fint.
Underbart.
Det blev värsta grej. Han fick ett T för det också. Men det
och det var Golden States sjätte tekniska för dagen.
Ja, herregud vad de delade ut. Det var Merry Christmas.
Ja. Men alltså så här, Draymond Green med en otrolig statline också. 3 ja. Poäng, 13 returer, 13 assister. Det är så jävla Draymond Green över den.
Han är ett unikum.
Ja,
faktiskt.
Han är jävligt speciell. Vi kommer till det sen, vad Nick känner om Draymond och sådär. Har känt historiskt.
Ja, men det är ju faktiskt ganska intressant. För jag gillar ju Memphis och jag är inte ett dugg förvånad över det här att de liksom bröstar upp så hoppar. Det är ju lite grann deras grej. Och tydligen var ju det här första gången någonsin i Memphis Grizzlies historia som de fick spela på Christmas Day.
Ja.
Så det är ju rätt uppenbart, det är klart att de kommer in pumpade. Sen är det ju så att om man kommer in så där pumpad så... Och de börjar ju få en historia, för Memphis slog ut Warriors i play-in för 2 år sedan. Och sen så i fjol så slog ju då Golden State ut Memphis i slutspelet. Så det börjar ju liksom bli en rivalitet.
Men det är det som är det roliga, att det har börjat snacka så mycket mellan dem, och det märks ju på matcherna också. Alltså det märktes ju när den spelades för 2 dagar sedan, att det var ju liksom mycket känslor och ja, TN delades ut hit och dit och det var liksom mycket snack och så. Men det är ju kul på ett sätt, det gör ju det roligare för oss som tittar.
Verkligen, och det är ju faktiskt en av anledningarna till att jag fortfarande vill att man har det här med East och West, just för att såna här grejer kan bildas, eftersom att man blir ju mer likely att man möter dem i slutspelet och så vidare år efter år. Och det gör ju någonting när lag får en historia mot varandra. Så att,
helt klart.
Ja, jag gillar ändå den grejen att det tillåter rivalitet. Annars hade det varit stendött om Golden State ska gå och möta liksom, fan vet jag, Bulls i playoffs. Ja, nu kommer ju Bulls inte nå playoffs, men ni fattar. Det är ju roligare när man kan möta ett Memphis för tredje året i rad, till exempel.
Mm.
Ja, när det ligger lite bakomliggande.
Ja, exakt. Men det är, de Golden State har ändå någonting Det har de. Jag måste erkänna det. Att det var jävligt trevligt att sätta Ja Morant på plats.
Utan Curry och Wiggins också, ja, faktiskt. Precis. Och Jordan Poole blev utkastad med nästan 10 minuter kvar.
Ja, han gjorde det... 30 va? Eller gjorde han inte?
Ja.
Typ 32 tror jag till och med.
Mm.
Ja. Mm-hmm. Men det här är lite intressant. Jag får mig att de sa det att Draymond Green fick sin 10:e tekniska. Jordan Poole är uppe i 8. Man tänker sig inte riktigt att Jordan Poole ska vara en teknisk maskin på samma nivå som Draymond Green.
Nej. Men det kanske inte är helt, då kanske man kan tänka sig att det var kanske inte helt random att Draymond Green nitade just honom.
Nej.
Det kanske faktiskt är att de är samma skrot och korn.
Faktum är att jag funderade i den riktningen när de sa det här att det var Jordan Pools 8:e och Draymond Greens 10:e att men det är också en grej till som är intressant med den här matchen. Det var ju det att Golden State har ju som bekant varit relativt risiga, framförallt på bortaplan i år. Och Draymond Green sa ju någonting om att we're in a fragile state of mind. Alltså att vi är liksom sköra mentalt eller något sånt där. Och sen så blir det Christmas Day och de går ut och rappar upp då det lag som jag tror att de ledde West vid det tillfället. Det är möjligt att de inte gjorde, men jag tror att de gjorde det. Jag får med att de ledde West när Christmas Day började. Nu är de ju trea bakom både Nuggets och Pelicans, Grizzlies. Men det var ju lite intressant att se med vilken intensitet Golden State kom ut och hur just det här att Memphis hade svårt med att Poole rörde sig lite grann som ju Steph faktiskt brukar göra. Givetvis inte riktigt på samma nivå och allt det där. Men de hade ju svårt att hantera Golden States rörlighet och oförutsägbarhet.
Ja.
Jaren Jackson fick ju återigen en massa fallproblem. Och det är ju för att han hamnar på ställ. Han får ju alltid fallproblem i och för sig. Men mot Golden State så hamnar ju han i en massa situationer där han är 3/10 sen på hjälpen. Och då blir det ju foul istället för en block.
Mm.
Så det var en väldigt rolig match att se, måste man säga. Det var det ju. För mig var det dessutom en win-win-match. Antingen vinner Grizzlies and we're all good. Eller så vinner Golden State Warriors som min femhunka lever. Så.
Just det,
femhunka. En av de här få matcherna som jag kunde se och bara liksom luta mig tillbaka.
Ja.
Nick, vad tyckte du? Du såg ju också den. Du ville inte säga något, låter det som.
Nej, men alltså jag bara tycker att Memphis Grizzlies, de är on a fraud watch. Jag stör mig som fan på att de snackade om den här matchen så jävla länge sen i somras när det liksom schemat kom ut. Och bara, vi ska göra det här och vi ska göra det här och vi ska visa det här. Och så kommer de och stinker. Alltså det där är inte bra. Inte bra. Jag vet att det är ett ungt lag, men jag skrev det igår på Twitter. Starka Phoenix Suns / Lob City Clippers vibbar på det där alltså. Bara, håll tyst.
Jag gillar det.
Liksom Ja Morant sa i en intervju i veckan bara, ja men finns det något lag i NBA du är orolig för? Bara, nej, kanske bara Boston Celtics. Ingen i West. Man bara, mannen, lägg av. Alltså vad snackar du om? Ni har inte bevisat någonting. Prata inte som om du är LeBron James. Jag blev bara irriterad liksom. För jag var säker på att efter allt snack, de hade full trupp. Jag tror de skulle vinna med 30. Alltså jag förväntade mig att de skulle vinna.
Med.
Ja.
Jag var orolig.
Nu fattar vi varför du är sur på Memphis Grizzlies.
Ja, så ja. De mer spela, mindre snacka, säger jag bara.
Men det här är roligt, för man blir ju väldigt kluven till det här. Det är ju lite grann som du säger, Nick, att man blir irriterad på folk som snackar och inte kan backa upp det. Samtidigt är det ju precis det här som Adis och Loisan har pratat om tidigare, att det är väldigt roligt när det blir känslor i en match och att det inte så att säga, citationstecken liksom blir en klinisk basketmatch som liksom går fram och tillbaka och någon vinner och den andra förlorar. Det intressanta är ju när det blir, alltså det måste ju inte bli 6-3 för ena laget och 2 eller 3 eller vad det nu blir för Grizz. Men just den här, i en 82-matchers grundserie så är det ju roligt med matcher där man känner att okej, det här betyder någonting. Det här var inte en av 82.
Mm. Nej, absolut. Ja, jag håller med. Jag håller med. Men,
så jag är helt för att Memphis surrar.
Nej, ja. Jag också med. Men då måste du komma och lira.
They didn't show up.
Exakt, förstår du? Alltså, det är jättebra att snacka.
Jag fattar det, men det är det jag säger. Att det, man är ju lite kluven till det där.
Ja.
Så.
Ja.
Nästa Christmas Day-match då. Vem vill ta den och vilken match vill ni ta?
Vi behöver inte gå igenom alla. Vi behöver inte snacka om Philly-matchen liksom. Måste vi verkligen prata om den? Den var ju fan deppig alltså.
Nej, men Denver-matchen var ju fantastisk.
Den såg jag inte.
Va?
Nej.
Det var en av de bästa ju, tycker jag.
Den var ju sjuk. Absolut.
Så med Jokic. Overtime och Jokic, ja. 41-15-15.
Verkligen, men jag, alltså där som Nick sa, alltså så här, Phoenix Suns, jag är nej bara. Det är någonting. Visst är det Chris Paul missar straffkast i slutet och det är ju,
men Booker skadade sig också tidigt.
Ja, nej, men så är det. Absolut. Hur många minuter gjorde han ens i matchen? Det var väl inte alls fem
det var inte alls många.
Nej, exakt.
Och han blir borta länge. Vad händer då, tror ni?
Ja, men vad är det för skada? Har de sagt det?
Ja, det var nog ljumsken igen.
Okej.
Men alltså, de är ju bra nog att vinna matcher även utan honom. Liksom. De har ju Ayton, Bridges, Paul och så vidare. Men det är ju bara deras mentala upplägg. Alltså, jag har ingen respekt för dem efter match 7 i Dallas förra året. Ingen respekt. De kan gå 82-0 i grundserien. Jag kommer inte tro att de kommer vinna allt. För de snackade så jävla mycket skit under den serien. Helvete vad de snackade skit. Konstant och hånade liksom Dallas. Och sen när det gällde, vad var det? De gjorde typ 60 poäng på ena matchen. Fy fan alltså. Fy fan.
Var det inte att Luka, vi har sagt det här förut, men Luka hade ju fler poäng än Suns.
Exakt.
Ja, det var exakt lika. De hade 27 lika. I halvtid. Luka hade 27 och Phoenix hade 27. Sen tror jag faktiskt att Phoenix gjorde mer än 60 i för sig. Men matchen var ju slut i halvtid. Så hur många poäng Phoenix Suns gjorde till sist är ju inte ens akademiskt. Det är helt enkelt bara jävligt ointressant. Så det, jag förstår var du kommer ifrån, Nick. Samtidigt så har vi väl, är det någonting NBA har lärt oss, så är det ju det att i alla fall unga lag, kan man ju diskutera om Suns är ett ungt lag när man har Chris Paul, men unga lag har ju haft, har ju liksom visat tidigare att det finns en tendens att man måste lära sig. Och enda sättet att lära sig är att, ja, men förlora mot, kanske inte mot Dallas i Game 7 och göra 27 poäng i en halvlek. Det är väl kanske inte så man lär sig, men ja. Den normala utvecklingskurvan är ju ofta det att man, liksom, man går till sin första konferensfinal, man kanske torskar sin första final och så småningom, om man kan hålla ihop det, så är man redo för att vinna.
Ja,
att man liksom har de ledande spelarna, har varit med om det här och har börjat på något sätt förstå hur man spelar vinnande basket i slutspelsmatcher mot bra lag. För jag måste bara mellanstick. Jag råkade se New York Knicks två matcher i rad, för jag såg dem mot Bulls också. Och det intressanta med den här matchen mot Philly, tyckte jag, det var ju det att när Philly väl började låta bollen gå, då käkade de ju Knicks. Och det var precis samma. Bulls käkade ju inte Knicks, men Bulls är ju inte lika bra som Philly heller. Bulls avgjorde på sista skott av DeMar DeRozan. Men det intressanta var att Knicks egentligen, de har tre spelare som, man pratar ju så mycket om hur värdefullt det här är i NBA. Knicks har faktiskt tre spelare who can get you a shot. Jalen Brunson, Julius Randle och RJ Barrett. Alla tre kan skapa sitt eget skott. Men när de möter ett bra försvar kan de börja låta bollen gå. Det kunde de inte mot Bulls och det kunde de inte mot Philly, och de torskade båda två. Och det var ju lite grann samma sak med Los Angeles Lakers mot Dallas Mavericks. När Mavericks slutade skjuta första jävla öppna skottet de fick, så käkade de ju Lakers.
Mm.
Och Lakers har inte liksom någon som, alltså de spelar ju också någon slags konstig isoboll. Och sen ska man ju då vara ärlig och säga att det spelar kanske inte så stor roll om bollen går, för de har ingen som kan skjuta i den utifrån när bollen väl har gått. Men man såg ju Dallas, när de började låta bollen gå, då satte till och med Reggie Bullock, som har varit helt iskall hela året, började hänga sina treer. Så jag tror ju på det där att ja, du behöver någon som kan liksom skapa sitt eget skott när det är lite tid kvar på skottklockan, men du måste också ha förtroende för att låta det andra laget jobba i försvar och skapa bättre skott än någonting som kommer från studs.
Mm.
Så det, jag tyckte Christmas Day var liksom illustrativ på det sättet.
Mm. Vad säger vi om Jokic's statline förresten då, apropå ingenting, men 41 poäng, 15 returer, 15 assister.
Jag det hejar på MVP.
Ja.
MVP.
Ja.
MVP.
Jag tror att han får sin tredje, och hur är det nu? Det är två andra i historien som har fått det, va?
Har inte Bill Russell också fått det skulden?
Nej, alltså som de brukar säga, det är Larry Bird och Will Chamberlain. Det är de.
Men, ja.
Vänta.
Det är...
Så vi har ju googlat det här förut, vill jag minnas.
Ja, jag tror det stämmer, va?
Ja, och det är ju rätt
stört. Fortsätter han så här,
ja,
så måste
men jag,
han ju
jag
få
tror
det.
Han kommer, ja, exakt. Som du säger, jag tror att han, det kommer bli så. Och,
nej, Bill Russell har också fått det. Det är riktigt. Okay. Bill Russell, okay. Will Chamberlain och Larry Bird.
Okay. Mm, då blir han fjärde då.
Ja.
Så, alltså, det,
jag tror inte han får den. Han får inte den.
Jag tror att,
vem annars?
Tatum.
Tatum. Inte Batum då.
Nej, Tatum.
Tatum, om Tatum blir MVP då slutar jag kolla.
Det, ja, men lite går, så faktiskt.
Det går inte. Alltså jag
nej,
jag vill inte.
Jag vill inte.
Nej, jag vill inte. Nej, men det var ja.
Jag är Tatum skeptiker, och det är därför, inte för att han inte presterar. Han har blivit bättre varje år, det måste man ge honom. Yeah. Och han spelar försvar, det måste man ge honom. Men det är någonting, alltså det är hans lägsta nivå är äckligt låg.
Mm.
Alltså den är, man blir bara äcklad när han spelar som sämst.
Alltså så, då kan vi ge den till Kevin Durant lika gärna.
Ja, ja. Ja, okej, det är en MVP-kandidat, absolut.
Ja. Embiid finns ju också, men sen är det inte många fler. Doncic då kanske,
nej,
men
nej.
Nej, nej.
Men alltså då
jag ger inte honom. Det blir kul.
Alltså, de har ju det här, Kia MVP race. Jag vet inte riktigt exakt hur de liksom kommer fram till det här. Mm. Men senaste rankingen så är ju faktiskt Giannis etta.
Mm.
I Key MVP race som de har på NBA.com. Jokic är tvåa,
yeah.
Tatum trea, Kevin Durant fyra och Ja Morant femma. Och alltså, jag tycker ju kanske att Giannis lider ju lite grann av att de är så, ja, men att de har inte haft Middleton på hela året. De försöker ju på något sätt få tillbaka folk lite då, lite här och då. Och det är ju inte Giannis fel, men jag tycker inte att Giannis är lika bra i år som han var i fjol. Vilket ju är helt sjukt att säga om någon som snittar 31,6 poäng, 11,2 returer och 5,1 assist. Och är en menace i försvar, så är det ju helt sjukt att säga att jag tycker inte att han är lika bra. Men jag tycker inte kanske att det är hans fel, men det är ju inte självklart att han ska få en MVP på det liksom. Jokic snittar 25, 11 och 9. Han är ju på väg som center och snittar en trippeldubbel. Jag menar det här med, man pratar ju så mycket om best passing big man in the game. Och det är väl ganska uppenbart att det är Jokic. Men låt oss konstatera faktum. Han är ju en av de bästa passarna någonsin. Oberoende av storlek. Han är bättre än en jävla massa legitima point guards.
Mm.
Som passningsspelare.
Ja, hans passning är det bra.
Så. Ja, men det är ju så. Jag menar, och en anledning till det är ju förstås att han är ju typ 2.13, 2.14. Och kan passa över folk, och han utnyttjar ju hela sin repertoar, just det här att han är så pass stor och han ser så pass mycket, han befinner sig i situationer som ingen räknar med. Men fan, Aaron Gordon och Bruce Brown, de behöver ju bara kutta så får de ju bollen.
Ja.
Det är helt sjukt.
Passa mellan benen kan han också göra.
Ja.
Ja, precis.
Såg man i veckan.
Ja, den var jävligt snygg. Och det är ju inte konstigt att till exempel då en spelare som Aaron Gordon, alltså jag tycker han alltid har varit ganska bra, lite underskattad, men han mår ju väldigt bra att spela bredvid Jokic. Han har ju sin bästa säsong nu någonsin. Och hans dunk, helvete vad det var för dunk. Den var helt sjuk faktiskt.
Han blev arg.
Ja, nej, men den var fan riktigt, riktigt snygg. Men ja, jag tror att Jokic tar hem det. Men vem fan vet, det är rätt mycket kvar på säsongen. Och det finns ju jävligt många bra spelare i NBA just nu. Sjukt bra.
Mm.
Så är det faktiskt. Så är det. Det är ingen tvekan om det där sistnämnda. Vi har tjatat om det i 2 års tid och det blir bara sannare och sannare för varje dag som går. NBA är bättre än någonsin. Det bara är så.
Ska vi gå till frågelådan kanske?
Yes. Kör Adis. Vi öppnade ju frågelådan på Twitter och Instagram och har fått in en hel del frågor faktiskt.
Yes.
Du får väl göra ett urval, för jag tror inte vi hinner alla.
Nej, vi hinner nog inte alla, men jag tänker att jag får väl sätta dem någonstans i bakhuvudet eller skriva upp det, och så kan vi ju ta upp dem någon annan gång också. Så vi kan ju börja med den fråga som Skölden redan har teasat då, och nu får ni fundera lite kanske, för att det här är inte något man kanske går och tänker på vardagligen. Men August Ahl frågar: hur skulle ett All-NBA First Team sett ut om man tog ut ett lag baserat på hur bra ni tror att de skulle vara på boxning? Det är en jävligt svår fråga.
Alltså Draymond på position 4, vi har sett det liksom. Vi vet att han inte är redo liksom att leverera en bra punch, så han är position 4.
Ja, Draymond är definitivt vår power forward. Har vi en
grejen är ju den att det här var ju någonting man snackade om mycket förut. Hade David West spelat fortfarande, så skiter jag i att han är 47, eller Charles Oakley för den delen. Någon av de två hade varit vår power forward om vi hade gjort det här för 10-15 år sedan.
Men tar vi inte, med det sagt, tar vi inte åldringen Haslem som center då? Det känns som han kan slåss.
Nej, jag tror att han är en sån där hund som bara skäller och faktiskt.
Men vem var det som sprang efter LeBron förra året och ville nita honom?
Ja,
just det.
Det var ju Beef Stewart. Stewart i Detroit Pistons.
Såg ändå redo ut.
Ja,
verkligen.
Ska vi slänga in honom då?
Ja, center. Stewart.
Vi har vår frontcourt.
Jag måste säga, det finns ju en, nu vet inte jag vad han har för position, men en snubbe som ju också ser välbyggd ut på center positionen som jag kan tänka mig bra på det där, Mitchell Robinson. Han har ju byggt på sig en del och är ju,
fast liksom, styrka inte samma som liksom
jag vet, men ja.
Lite snabba fötter behövs också.
Snabba fötter, det är sant. Vem har vi
som small forward?
Ja, du.
Någon som gör mycket stegfel och snabba fötter.
Ja,
men lite så måste man tänka. Alltså man måste ha en blandning av muskler, explosivitet och fotarbete. Det är det enda vi kan utgå ifrån. Plus Draymond, vi har footage. Men de andra har vi inte footage på.
Men ska man inte skjuta in Desmond Bane med sina biceps då?
Jag tänkte på honom, men samtidigt
han har för korta armar.
Exakt.
Han når inte fram.
Han har T-rex-armar. Han har T-rex-armar.
Det går inte. Han måste för nära. Han är för öppen för att liksom möta. Jag tror att han får svårt just för att han har lite för korta armar, tror jag.
Vet ni vem jag tror skulle vara bra boxare? Dillon Brooks.
Ja, det är inte otänkbart.
Ja. För att han är sådär, alltså han är en sån som aldrig slutar kämpa. Han skulle få typ 15 slag i nyllet och fortfarande liksom tro att han kan vinna fighten. Jag vill ha den inställningen.
Ja, bara köra på liksom.
Ja, han är okej som tvåa, men vad säger vi om, jag menar, han har ju farsan för det, va? Kenyon Martin Jr. Skulle inte han vara bra som small forward?
Ja, just det. Ja, just det. Vi vet ju.
Hans farsa kunde ju det där, har vi ju förstått. Ja.
Yes, han slog sig i omklädningsrummet, men...
Och han har bra fotarbete, han är stark, han är spänstig, han är snabb och han ser ut att ha rätt långa armar. 1,98-97 kilo liksom. Jag tror på KJ Martin faktiskt.
Du tror att han har ärvt farsans gener liksom? Och,
ja.
Okej, men vi tar det då.
Har vi någon point guard då?
Ja, den är tuff. Uff.
Är det någon? Slänger man in Pat Bev nu eller?
Okej, ja, man måste fan göra det. Faktiskt.
Men är inte Pat Bev ändå det klassiska exemplet på väldigt mycket bark men kanske lite mindre bite?
Jo, förmodligen.
Fast han har ändå varit tuff på planen också. Alltså han är ju tuff.
Jo, nej, men han är orädd.
Han är orädd.
Släng in honom och se vad som händer.
Sen kanske blir han knockad i första rundan, men vi vet ju i alla fall att han skulle gå med på att liksom ställa upp och göra det för lagets skull.
Definitivt. Ja, har vi en, hade vi en komplett femma nu eller?
Ja, det är en femma.
Det är en femma. Ja, det är en femma, men ja, jag är fortfarande skakig på det här med Pat Bev faktiskt. Men
okej, okay, har du något annat förslag?
Ja, men jag har två andra förslag som vi väl kan fundera över. Tittar man på Drew Holiday, det är ju ett litet granitblock. Ja, jag tror inte att någon faktiskt vill möta Drew Holiday jag skulle lätt hellre möta, eller skulle inte vilja möta Pat Bev heller. Man skulle ju få stryk så sjöng om det förstås. Men hellre Pat Bev än Drew Holiday. Och sen så är ju, alltså säga vad man vill om Luka, men han är ju rätt stor.
Nej, fy fan. Ja, men då skulle han vara en sån där Tyson Fury typ av boxare.
Ja, men jag drar tillbaka Luka. Jag säger Drew Holiday.
Ja, Drew är bra. För att han känns också som en sån snubbe. Om du säger till honom, Drew, du måste slåss, du måste vinna, han skulle bara säga, okej, okay, let's do this typ. Och så skulle han göra allt han kan för att ta det.
Mm.
Jag köper det.
Jag köper det här är namnen vi kommer upp med i alla fall. Jag tycker ändå det är en bra. Det är det bästa vi kan bolla upp så här på rak arm i alla fall.
Drew Holiday, Dillon Brooks, KJ Martin, Draymond Green och vem tog vi som center nu sist?
Stewart.
Borde det inte egentligen vara Steven Adams?
Fast såg du Stewart när han blev arg? Han körde över halva hallen. Halva hallen stod i vägen. Han bara gick förbi dem.
Har du sett när Steven Adams bara lyfter bort folk som väger 120 kilo?
Jo, han känns för snäll typ.
Ja, jag tycker också lite det. Så. Han är lite för snäll. Alltså,
absolut, han är
inte
stark. Men
medan Stewart har typ en Mike Tyson tendens i sig.
Jag ska inte, det här är ingen kulle jag tänker dö på. Om man säger så. Jag lägger mig.
Ja.
Ta nästa fråga.
Vi kör med Stewart.
Ja.
All right. Vi har fått en fråga av Jakob Färnet som undrar att han minns inte om vi redan har pratat om det här, men han skulle vilja höra oss diskutera förning i modern basket. Alltså han noterar att framförallt i NBA att flera gör det och domaren inte blåser. Till exempel Ja Morant gör det regelbundet. Vad säger, alltså ni som Louise och Nick, ni har ju faktiskt spelat på riktigt det här med förning.
Jag vill börja.
Ja.
Jag har en hot take. Det är inte alls mer sån där i NBA jämfört med Europa egentligen. För att jag vet inte om ni har sett det där klippet jag la upp på Anton Cook. Där han tar 8 steg innan han börjar dribbla. Anton Cook från Borås. Ja, liksom. Men det är ingen som reagerar i hallen. Vet ni varför? För det händer lite för fort. Hade svenska basketligan varit en sån där världsprodukt som alla dissekter tittar på, allt sänds på League Pass. Jag lovar dig att man har kunnat hitta såna där regelbrott som domarna inte märker hela jävla tiden. Hela jävla tiden. Så jag tror faktiskt inte att det har blivit värre i NBA. Jag tror inte alls att det var mycket bättre på 90-talet. Att domarna var lite mycket mer... Ja, de var bättre helt enkelt. De gjorde sitt jobb på ett annat sätt. Jag tror bara att det finns så många situationer där domarna missar. Vilket är bara normalt att det händer ju liksom. Alltså, jag vet inte. Vad känner ni?
Kör du Loisan först?
Ja, men alltså jag kan väl bara som spelare nu för tiden, nu har jag inte spelat i år, men när man möter spelare som har tendensen att göra en förning, att det blir också lite beroende på var på planen det är kanske, men om jag ser att en spelare lägger handen under bollen, det är ju ett tecken för mig som försvarar att okej, nu kommer bollen liksom, den kommer inte studsas igen. Men och om jag då som försvarare går upp och så börjar spelaren att dribbla igen och domaren inte blåser. Det blir ju en väldig fördel för anfallaren. Och där kan jag väl tycka att det missas en del. Att det inte har varit något som man kanske lagt tid på, men uppmärksammat. Men om det är mer nu än vad det var förr, det är väl kanske tveksamt.
Louise, det finns en spelare i SBL Dam, jag säger inte vem, men du vet säkert vem det är. Hon gör stegfel varje gång hon fångar bollen och sen ska liksom studsa. Hon gör en sådär ett hopp innan, efter att hon fångar bollen, och sen tar hon studs och börjar gå mot korgen. Och domarna blåser kanske en eller två gånger, men då orkar inte blåsa liksom 10 gånger.
Nej, och det blir också fel.
Ja.
För det är ju fel. Om det nu blir poäng varje gång, eller du vet, alltså så. Ja. Är det precis när bollen har blivit inkastad under egen planhalva, man ska dribbla upp den, ja, fine, det är en annan sak. Men alltså man kan ju få väldigt mycket utav det som anfallare om det inte blåses och man gör det ofta liksom. Men om det har blivit mer än förr, det...
Ja, nej, men jag tycker jag det är en bra poäng där, Louise, också att du säger att var på planen spelar roll. För det tycker jag också. Alltså om någon liksom gör en för, så här, LeBron gör ofta förning typ i sin egen backcourt när han ska liksom, vem fan bryr sig? Det är ju rätt ointressant, tycker jag. På sin egen backcourt. Men sen såklart så finns det ju de som använder det för att ta sig förbi folk.
Sen tror jag också att i NBA, jag är ganska säker, jag har alltid trott det här, att domarna får direktiv att kommer någon i breaket i full fart, är på väg att dunka och kanske tar ett extra steg i fart, skit i det. Jag är faktiskt ganska säker på att de får de direktiven, för bara låt dem bara trycka i den här dunken. En highlight är mycket mer värd än att liksom ta den blåsningen. Men överlag tycker jag inte liksom att det har blivit mycket värre i NBA, eller att, ja, ni fattar.
Fast jag tycker, alltså, det som är, det är skillnad på förning och stegfel. Stegfel tycker jag att de har varit mycket hårdare på i år än vad jag har sett förut.
Faktiskt.
Alltså framförallt den här som de ju i stort sett undantagslöst släppte förut, någon som shufflar fötterna när de ska liksom börja gå till attack.
Ja.
Det har de ju blåst i år på ett helt annat sätt än vad de någonsin har gjort förut. Däremot är det fortfarande som du säger, Nicka, men framförallt om man tar emot passningen, det här gathering-momentet, det kan ju få pågå i en timme liksom, om någon är fri på breaket utan att det blir stegfel. Men så frågan är ju om nästa grej man tittar på blir förning. För det är ju klart att det är en jättefördel att få föra bollen, om till exempel om man tänker sig Ja Morant, med, när man har hans kvickhet och spänst, att så att säga, att kunna legalt byta riktning som han gör utan att någon har möjlighet att sno bollen. För det märker man ju också, de har blivit mycket skickligare på det här med när de stoppar in händerna för att sno bollen. Och det är ju mycket svårare om någon får föra bollen. Om du så att säga måste dribbla den äkta, då är det lättare. Får du föra bollen så är det ju nästan omöjligt. Så jag kan föreställa mig att nu har man börjat, i år har man börjat med stegfelen. Och det är inte omöjligt. Jag menar, om man ändå gör 130 poäng, så liksom, om man tar bort förningen och de fortsätter att utvecklas, så kanske de gör 125 nästa år. Ingen kommer att märka att det liksom blir någon negativ skillnad egentligen. Och jag är ju egentligen för att försvararen måste ju ha en chans. Och förning och stegfel ger försvararen mycket sämre chans. Så jag är ju helt för det här med stegfel. Sen måste man ju vara... Förning är ju egentligen svårare att vara konsekvent mot. Vad är liksom förning? Hur definierar vi det? Den är ju knepigare. Men det som du säger, Louise, om handen kommer liksom börja närma sig undersidan av bollen, och då ska du inte kunna dribbla den igen. Men det gör de ju.
Ja, okej. Vi går vidare där och tar en fråga från Krippe. Han undrar vad vi tycker om konceptet Euroleague. Hade inte ett liknande koncept som fotbollen kör, alltså han syftar till Champions League då. Hade inte det lockat med en större publik? Nick, du kanske har bäst koll.
Vi har pratat om ämnet säkert vid ett par tillfällen. Och ja, det är helt ofattbart att de har en stängd liga. Mm. En horribel jävla stängd liga där lag som CSKA Moskva och Zenit Sankt Petersburg hade garanterade platser. Nej, det var bara CSKA, förlåt. Men alltså, hela konceptet funkar inte. Europeisk basket går inte framåt. Mycket tack vare att vi var inkompetent. Men Euroleague, det är exakt samma sak. Det hade gjort under för europeisk basket, tror jag, att ha det precis som Champions League har. Att de bästa ligorna har flest platser, att du liksom kan kvala dig in som mästare. Så även om Södertälje skulle börja i liksom första omgången och möta ett lag från typ Island, ja, i första kvalomgången, skitsamma, ge alla mästare chansen att ta sig upp till liksom Champions League. Nu är det inte ens en dröm. Du får inte ens drömma. Du kommer aldrig komma upp dit, för du måste ju liksom bli godkänd. Och liksom det enda som räknas är ju liksom hur mycket pengar du har på kontot. That's it. Och alla de här lagen som är liksom som bildade den här Euroleague tillsammans, de har garanterade platser och de kommer spela där i all evighet. Och de kan åka ut i tredje ligan, det spelar ingen roll. Alltså det är så dumt. Det är så dumt, jag hatar Euroleague.
Och,
just för den grejen.
Visst är det också att de har typ så här avtal så här, ja men 3 år framåt är Alba Berlin i Euroleague. Det är ju helt stört.
Alltså, nej, alltså det är jättekonstigt.
Det är så konstigt.
Det är så orättvist att man vet inte vad man ska säga.
Så den är stängd, det handlar i princip om pengar typ.
Det är typ, nu är det 18 lag som är med tror jag. Och jag tror att typ 12 av dem har garanterade platser. 6 får typ sådär wildcard. Bara, ja men ja, du kanske är med nästa år men kanske inte. Vi får se liksom. Spelar ingen roll vad du gör liksom på organisatorisk plan. Det spelar ingen roll vilket resultat du liksom når. Vad du har för ambitioner. Utan det är sådär lite slumpmässigt.
Men snacka om att hemma basketen och dess utveckling.
Nej men det är otroligt. Alltså, och det var roligt när de här fotbollsklubbarna skulle göra en sån här stängd liga. Då var det någon från Real Madrid som hänvisade till EuroLeague och som är titta, EuroLeague räddade europeisk basket. Man bara, vad i helvete alltså.
Men det tycker jag, det är väl det tydligaste tecknet på att EuroLeague absolut inte fungerar speciellt bra. De har funnits nu som jag minns det från och med antingen säsongen 99-00 eller 00-01.
Det, ja, precis. Jag tror 0001 det sista året, det var två olika, Super League och typ EuroLeague, ja.
Ja, men det ena är FIBA och det andra är EuroLeague, så att säga.
Exakt.
Men har vi sett egentligen på allvar någon utveckling av europeisk basket de senaste 22 åren? Alltså om vi tänker oss då på klubblagsnivå, är det fler som är intresserade? Vill fler titta? Vi har blivit bättre på att ta fram spelare i Europa som tar sig liksom långt och kommer till NBA. Det har ju hänt, men jag ser inte att det finns något intresse för, alltså det finns ju inget intresse för EuroLeague basket utom liksom lite grann där det spelas, men det är ju inte
exakt så liksom det är väl det klart att Zalgiris har fullsatt och Partizan och Barcelona och de där, men du sprider inte ut det.
Ja, men jag ser verkligen inte att det har varit någon utveckling. De har hållit på i 20 år, det är som du säger Nick, dessutom det är en pengafråga, men pengafrågan är ju inte alltså de har inte skapat mer ekonomiskt hållbar situation, utan det är ju fortfarande så. Klubbarna går ju i praktiken back. Det är några rika ägare som slänger in pengarna. Det är lite grann som det här när var det Partizan som värvade Campazzo eller skulle värva Campazzo?
Röda stjärnan,
och de får inte värva spelare, men ändå är det någon som liksom slänger upp 2 miljoner euro, eller i alla fall låtsas att man gör det. Det är inte säkert att Campazzo hade sett de pengarna. Nu hamnade ju han till sist någon annanstans, men alltså det
nej,
är ju...
han har debuterat för Röda stjärnan.
Jag tyckte jag såg, nej, det är jag som säkert, jag säkert
han gjorde sin första match ju för igår.
Ja, okej, okay. Men ja, det är ju så att säga, det är ju inte en liksom varken organisatoriskt, publikt eller ekonomiskt speciellt välfungerande liga. Det är ju, vad de än gör så måste de ju göra lite annorlunda. Och som sagt, det här med att de inte alls kan komma överens med FIBA, som ju inte heller kan få saker och ting att funka särskilt bra, så att vi får de här taskiga landslagsfönstren, är ju faktiskt fullständigt bedrövligt. Och naturalisationsreglerna ska vi inte bara börja prata om en sån gång. Men
Vad tycker du om att värdnationerna i VM får välja ett landslag de ska spela i samma grupp med innan VM-kvalet är över?
Jag vet inte ens vad jag ska säga. Det är ju
det är liksom, det känns som att några gubbar dricker kaffe där på FIBAs kontor. De är typ 5 stycken gubbar och en gubbe säger, men fan, skulle inte vi kunna göra det här? Bara för att, och de andra, vi kör på det. Det är typ på den nivån. Och sen man tänker inte liksom på hur det ser ut, på konsekvenserna. Jag har aldrig sett i någon seriös sport det där. Att typ mitt under VM-kvalet, ja men ni får välja nu vilket landslag ni vill ha i samma grupp. Bara,
om de inte klarar gruppen då?
Jo men de fick ju välja bara de som redan är klara.
Aha. Nej, men det är ändå helt sjukt. Alltså vad är det grejer?
Vad är poängen med att ha lottningar längre liksom?
Och vad de välja?
Ja, det är så märkligt. Men det är ju i linje med mycket FIBA gör, tänker jag. Vi har fått en fråga från Herman Johansson. Han undrar, vilka NBA-lag gillar ni att titta på respektive inte? Själv kollar han helst Suns, Pelicans och Lakers och gillar inte att titta på Bucks, Thunder, Pistons och Wizards. Jag håller typ med om hans lista om att inte titta på. Alltså Thunder, Pistons, Wizards. Jag är liksom för gammal för att titta på dem. Jag kan inte kolla på de här skitlagen längre. Det går inte.
Släng in Hawks. Ja. Om de bättre lagen det är Hawks. Jag kan absolut inte se dem lira. Det är plågsamt.
Är det Trey-effekten?
Ja, Trey och Murray liksom tillsammans. Det går inte.
Mm. Är det några andra lag ni gillar att titta på?
Vad säger jag gillar ni? Denver.
Denver, ja.
Mm.
Det förstår jag.
Pelicans är jävligt sköna att titta på. Pelicans är riktigt sköna.
Ja. Gissa på att Skölden gillar Memphis.
jag gillar ju Memphis, det gör jag ju definitivt. Sen är hittills i år till min stora häpnad tyckt att det varit kul att se Utah. De har ju tappat av lite grann, men sen ett lag är absolut inte... Ja, man skulle ju kunna lägga till då två skitlag. Det är ju, sorry Johansson, men det är hopplöst att se San Antonio Spurs i år tycker jag. Och Houston Rockets är ju också omöjliga att titta på.
Ja, de är fan svåra. Trots att Sengun är mini-Jokic så riktigt jävla svårt.
Problemet är att de gör ju så otroligt bra grejer ibland. Sen så gör de så otroligt dåliga grejer i fem minuter. Alltså, de är ju helt enkelt för unga på något sätt för att förstå vad det är de egentligen håller på med. Men det finns ju potential där. Men man blir ju sådär som man stoppar huvudet i handen liksom var tredje anfall.
De slog ju ditt kära Chicago i natt, såg jag.
Ja, då var det ju Bulls som fick mig att stoppa handen i huvudet, måste jag säga, eller huvudet i handen. Ja. Den här matchen, mer än Houston, just för att ja, det är så jävla typiskt Bulls som sagt. Vi kan slå Boston och alla möjliga, men vi kan inte slå Houston hemma. Ja, tack för att du påminner mig för den. Tyvärr måste jag ju säga att i år har jag inte gillat att se på Bulls. Jag gör det ju förstås ändå, men jag gillar det inte.
Nej. Vi har fått en fråga från Hubbe. Han undrar, vill att Nick förklarar varför han har sån kärlek för Austin Rivers? Är det för hans high school mixtape var overkligt bra? Har du kärlek för Austin Rivers? Det visste jag inte.
Nej, verkligen inte. Jag har aldrig sagt att Austin Rivers är liksom min favorit eller att han är skitbra. Däremot tycker jag att han har fått extra hat för att hans pappa är Doc Rivers. Austin Rivers har visat att han är en serviceable NBA-spelare som du kan ha som backup. That's it. Sen har många sagt att han hade inte spelat i NBA. Och det kanske stämmer i och för sig. Han började ju med Hornets, eller förlåt, Pelicans. Nej, de hette Hornets då. Han draftades till New Orleans Hornets, hette de på den tiden. Var skitdålig. Det kan stämma att hade han inte haft sin farsa så hade han kanske spelat i Beijing Ducks. Det är inte omöjligt, för han var skitkass verkligen sina första 3-4 år. Men sen visade han att han är en stabil backup som liksom har gjort helt okej från sig, både i Clippers och i Denver. Så det var bara det.
Mm.
Kan inte vi ta Draymond Green grejen, för att jag kommer få ett samtal från vårdcentralen snart.
Hänger det här ihop på något sätt?
Nej, det gör det inte.
Ja, vi kör den. Henrik Johansson, coach Johansson. Han säger att jag vill att Nick förklarar den här, och så har han länkat till ett blogginlägg som Nick gjorde 12 juni 2016 som har rubriken Min åsikt om Draymond Green. Nick, vill du kort bara sammanfatta vad din åsikt var och förklara dig?
Alltså det är helt sjukt, det har gått 6 år sedan dess och jag har helt glömt bort att jag skrivit det. Men inlägget handlar om att jag tycker att Draymond Green är skitbra. Alltså att han är verkligen typ otroligt bra. Och först och främst tänkte jag fan att Johan som sitter hemma och fucking försöker hitta gamla skelett i min garderob. Det känns inte bra. För det känns att min garderob är full av otroligt många skelett som jag inte vill att någon annan ska se. Men så här är det. Jag gillade Draymond, jag hade glömt bort det. Men sanningen är den att just den säsongen så var han faktiskt riktigt bra. Alltså han var ju otroligt bra. Han snittade 14 poäng per match. Han har inte ens varit nära och snittade sen dess. Han snittade 9,5 ribbor. Han har inte ens varit nära och snittade sen dess. Han snittade, vad var det, typ upp mot 7,5 assist per match. Det har han inte haft förutom en säsong. Inte förra utan förra året när de stank liksom och allt gick genom honom för de hade inget annat. Alltså han sköt 39% på treer på tre försök per match. 39%. Så det året var han faktiskt ruskigt bra. Problemet är att efter det året så har han inte kommit upp i den nivån. Men däremot så har han snackat som om han har blivit bättre och bättre. Det är där liksom en sån här XY-skala, förstår ni vad jag menar? Produktion jämfört med hur mycket man snackar skit. Liksom han har blivit sämre och sämre samtidigt som han har liksom snackat otroligt mycket mer. Och han har blivit någon jävla poddguru nu liksom som många tycker är den bästa försvararen någonsin. Jag köper inte det. Men det året när jag skrev inlägget så tyckte jag att han var skitbra. Och det var han. Helt enkelt så var han.
Skölden, du noterade ju någonting med när det här blogginlägget är skrivet och hade en förklaring till varför Nick tyckte som han gjorde och har ändrat sig. Vad var det då?
Men den håller ju inte riktigt, för det var ju faktiskt så att de körde ju ett år till utan Kevin Durant. Sen kom Kevin Durant 2017, så min spaning är väl inte 100% hållbar. Men jag undrade ju just det här om det inte hängde ihop lite grann med Kevin Durants ankomst till Golden State, att det är, ja, Knicks kärlek till Kevin Durant helt enkelt fick honom att tycka sämre om Draymond Green. Men ja.
Nej, och KD kom till Golden State 2016 efter att Draymond Green hade gråtit på parkeringsplatsen efter sista finalmatchen. Det är sant. Han ringde honom direkt efter matchen och sa: "Kom hit, vi behöver dig."
I bilen.
Och det förändrade NBA för all framtid till det sämre.
Okej. Bra.
Alltså, missunnar du KD två titlar alltså?
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Ni vet ju att jag är största KD-supporten, i alla fall i den här podden. Men samtidigt, det är ju bara fakta. De lurade honom, de utnyttjade honom som en gammal strumpa och kastade bort den efter att de har vunnit sina titlar.
Nu får du skärpa dig. Det var ju han som gick själv.
Gammal strumpa.
Det var ju inte så att de kastade bort honom. Han valde ju själv.
De lurade honom och sa: "Kom kompis, här får du lite godis." Han kom dit och direkt märkte han att han inte uppskattad. Det är det som problemet. Han kändes aldrig uppskattad. Han snittade 35-7-7 i en finalserie. Och folk pratade om honom som han är glorifierad. Jag vet inte... glorifierat Sergio Osman typ. Så
okay.
Nej.
Oj.
Ja, okej, vi går vidare. Men jag hoppas coach är nöjd med svaret. Jag vet att han vill trolla dig lite. Men vi tar en fråga från Oscar Harrison. Han undrar: hur kan Kina med över 250 miljoner aktiva basketspelare, enligt deras egna siffror, vara så usla i förhållande till antalet aktiva? Och jag tycker att det är jättebra spaning. Dels 250 miljoner kineser som spelar basket, det kan inte stämma. Eller? Det låter helt...
Det låter milt orimligt. Alltså, de är ju för sig 1,4 miljarder, men det skulle ju innebära att i princip då någonstans mellan var sjätte och var sjunde kines spelar basket.
Aktiv alltså, basketspel.
Jag hade en kompis som jobbade som lärare i Kina, och han säger att det är väldigt vanligt att typ kineser, alla har typ, när det är rast, alla får en basketboll, så går de ut och studsar, och så studsar de i samma takt, eller liksom, förstår du, de försöker, alltså de älskar basket, alltså de är helt galna i basket, det är liksom nationalsport. Men jag tycker också att 250 minuter låter helt jävla fucked up, alltså på riktigt.
Särskilt som man pratar om att bordtennis är nationalsporten, och att det är typ 300 miljoner som spelar bordtennis.
Ja, då,
och 500 miljoner som spelar schack. Alltså.
Men vi kan ju dock vara överens om att liksom det är konstigt att de inte är bättre, eftersom de investerar väldigt mycket. Men det finns ju en enkel förklaring, och det hänger ihop med Kroatiens framgång i fotboll. De är ju bara 2, 3, 4 miljoner, vad fan de är, 5. Men ändå
snart
är de
4, tror jag. Ja.
Ja, och ändå är de liksom i VM semifinal 2 gånger i rad. Hur är det möjligt? Allt handlar om vilken struktur du har på plats, vilka ledare, vilka tränare, vilket system. Faktiskt. Och Kina är ett stängt land, det vet vi. Och de har ju visst försökt ta in utländska tränare, bla bla bla. Men du behöver ett bra system med bra människor som vet hur man får fram bra spelare för att det ska funka. Du kan vara miljarder, spelar ingen roll. Har inte du bra struktur och vet hur man ska lära unga spelare att bli bra och så vidare, så kommer du inte komma någonstans. Sen måste vi också se att deras damlandslag är för jävla bra. Alltså, de är sjukt bra.
Men har de några spelare som har nått, eller har de en stark inhemsk damliga? Jag har ingen koll på
det. Ja, men det skulle jag tro. Men de är ett snäpp under liksom USA. Inte lika bra som USA, men då kan ju hänga med i en match med USA. Och USA är liksom så överlägsna att det är löjligt.
Och de är väldigt roliga att titta på.
Verkligen, spelar jättebra basket.
Det var kul att följa dem i somras. Eller höstas.
Men vi kan ändå konstatera att de är usla på basket i förhållande till hur många aktiva spelare de claimar att ha. För att den senaste som nådde NBA, alltså de har ju knappt haft någon, alltså det, jag tror att det är sex, jag kollade precis, jag tror att det var sex totalt som har nått NBA, varav en har varit relevant, Yao Ming då, som var otroligt bra. Men
jag glömde säga också en sjukt viktig sak i den här ekvationen, och det är att medellängden i Kina för män är 1,65 cm, 1,66.
Okej. Okay. Mm.
Så det påverkar också. Absolut. För att, jag vet inte om ni visste det här, men det gynnar en av vara lång när man spelar basket.
Aldrig hört tidigare.
Det är sant.
Förstått vad du menar.
Det är sant.
Nej, jag kan inte tro på dig.
Har du märkt av det, menar du?
Jag hade mina misstankar. Men,
Nick, får jag fråga, vad du, för jag har en kompis som brukade alltid säga så här: om jag var lika lång som X så hade jag varit bättre än den personen. Var du en sån som sa så? Om jag bara var 85
och jag min var kompis, 1,90. Jag och min kompis sa hela tiden, hade jag varit 210 cm lång hade jag spelat i NBA. Ja. Lite på skämt, men och det stämmer ju inte. Alltså, visst, hade jag varit 210 cm med min snabbhet och så, då hade jag definitivt, men det är inte så livet funkar. Naturligtvis hade jag haft sämre motorik om jag var 210 och så vidare. Så det går, men förr tänkte man det, men det stämmer ju inte.
Ja, nej, men och just, men 210, då är, snuddar det ändå, då är det ändå, hur lång är man om man är 7 fot? 7 feet.
Typ 2,12, 2,13 någonting. Ja.
Okej. Okay. Ja, för att jag har för mig, jag har läst någonstans att i USA var sjätte man som är 7 fot har spelat i NBA.
Nej, fått chansen. Jag har också kollat upp det. Fått chansen i NBA. Okay. Alltså fått, du vet, kanske kontrakt, kort kontrakt. Inte gjort en officiell match. Men det är typ, jag tror till och med att det inte är sjunde. Jag tror det är typ till och med sjätte eller femte. Alltså något helt sjukt.
Ja, men det vittnar ju om att det finns inte så många 2-13 personer som går runt så här på planeten. En kort fråga till mig, Bobby, att inte AIK säger. Fråga till Addis Nimmerstam. Hur många spelare har lyckats göra både totalt flest poäng och flest assist under en och samma säsong? Samt vilka är de? Och jag fick ju kolla upp det här, och det är en peak till mitt Trae Young-hat. För att Trae Young är en av två spelare som någonsin då har ledit ligan, alltså NBA, i totala poäng och totala assist under samma säsong. Så där får man ge lite cred till.
Vem är den andra?
Det var någon så här, var det
den enda som har vunnit både poängligan och assistligan samma år, det är alltså per game då, inte totalt. Det är Tiny Archibald.
Ja, och det var han, och det är på sjukt. 60-talet eller någonting.
Det är sjukt.
Det roliga är att jag fick den här frågan, jag fick inte totala, utan jag fick vem har vunnit assist, och fick den av min bror kvällen innan, och jag kunde den av någon anledning utan att googla. Min bror var chockad.
Ja, men Trae Young är faktiskt den enda som har gjort det sen dess, och respekt på något sätt då, men det är ju rätt svårt att göra flest poäng i NBA och flest assister under samma säsong. Det är jävligt svårt.
Tiny Archibald gjorde det när han spelade för Kansas City då, och får det till 1972-1973, 34 poäng och 11,4 assist.
Mm. Ja, vi går vidare. Vi har en fråga från vår vän Bananmannen. Jag älskar Bananmannen.
Bästa
namnet. Vilken före detta eller nuvarande NBA-spelare tror ni hade haft störst chans att vinna Robinson? Samt vem i bänken hade varit bäst på Robinson? Är det bara jag som älskar Robinson i den här podden, eller har vi någon mer som...
Jag måste passa på den här frågan totalt, för jag har ingen aning om vad man gör i Robinson nu för tiden överhuvudtaget.
Okay. Jag följde det väldigt mycket när jag var liten, men nu har jag bara tittat när det varit, när Koffe har tittat på det, han följer det slaviskt.
Okay,
men det är väldigt kul att titta på.
Ja, nej, men det är faktiskt kul att titta på. Men jag säger så här, jag vet, eftersom jag har plöjt en hel del Robinson, eller Survivor som det heter i USA då, så vet jag ju till och med att en NBA-spelare, en forna NBA-spelare har varit med i Survivor. Jag råkade se den säsongen av en slump, och det var ingen mindre än han heter Scott Pollard som spelade.
Ooh. Ja, legendar. The Garbage Man.
Legendar, okej.
Ja, men han var ju en av 18 fouls som Philly hade att ge mot Shaq, var det inte så?
Kings.
Kings, förlåt. Kings.
Ja. Sen spelade för Indiana, och man var ju otrolig på att komma in och bara foula folk.
Ja. kom in och förhållade folk. Han var med i Survivor en säsong som jag såg, och han var en helt okej spelare. Han kom in och liksom ville inte berätta att han var en gammal atlet då, för han tänkte då att ja, men det gör mig till ett hot. Men sen vet jag inte vad han tror liksom. Han är såhär 2,15 liksom. vad jobbar du med? Ja, nej, jag
Jag är 120 kilo.
Exakt, han ser ju ut som en basketspelare. Så att, ja, det gick inte så bra, de fick reda på det. Men han var väl helt okej, men blev blindsided och åkte ut innan sammanslagningen. Så han kom inte så långt. Men så här, om jag förklarar för er då, man behöver ju vara en person som är lätt att tycka om. Du behöver vara atletisk. Ja, det är framförallt de två egenskaperna skulle jag säga.
Men ska inte du också ha bra färdigheter som hjälper dig att överleva?
Jo, ja, lite taktisk fast, också.
Så här, ja, taktisk, absolut. Det är bra. Taktisk och kunna fungera på tom mage. Alltså överleva skills är lite överskattat. De gör typ bara eld om det är någon liksom fire challenge. Annars behöver du ha liksom bollsinne och pussel.
Ja, jag hade inte vunnit.
Jag trodde att man behövde kunna intrigera också. Jag tänkte innan du sa det här med att man måste vara omtyckt, så var jag på väg att föreslå Chris Paul, men jag lade ner det då.
Ja, men alltså grejen är att det är mer Survivor. Där är det mycket så här spel. Men i svenska Robinson, de är för snälla typ. Så de är bara så här, ja, vi gillar dig. Så du går vidare liksom.
LeBron så. Känns som bra val där. Ändå.
LeBron hade varit en maskin. Absolut. Grejen är, men det, han är ju egentligen, han är för bra. Alltså folk hade ju velat rösta ut honom, för de hade ju vetat att vi kan ju aldrig möta den här killen. Han hade ju vunnit varje individuell
tävling. Det är fan sant. Du har rätt. Du har helt fucking rätt.
Så alltså, det är typ någon sån här tystlåten Six Man of the Year-kandidat man egentligen är ute efter.
Ja, kan inte se för...
Steven Adams.
Ja, han är ju lätt att tycka om. Absolut.
Stark, omtyckt, folk liksom starka ledaregenskaper, folk gillar honom. Du hade inte haft hjärta att rösta ut honom. Jag tror fan Steven Adams hade haft bra chans.
Ja, den är bra. Förresten, vem tror ni i bänken som hade klarat sig bäst? Jag är out, för att jag Louise, fungerar inte jag. På tom mage. Ja, jag tror Louise.
Alltså... Lätt Louise, absolut inte jag i alla fall.
Nej,
absolut
inte jag heller, fy fan.
Kommer jag förbi den här hangry, då är det lugnt. Men det är det där, jobba på tom mage.
Alltså,
men jag hade nog kunnat adapta lite, men nej, jag vet fan.
Har du funderat någon på att söka?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Jag tror inte det hade varit min grej. Så jag hade nog bara gått runt och varit sur hela tiden för att jag hade varit hungrig. Fan, ja. Ge mig mat.
Ja, nej, men det är jävligt,
I second that.
Jobbigt. Ja.
Men vinnarskalle hade nog kommit fram.
Ja, det behövs ju i tävlingarna faktiskt. Och sånt. Absolut.
Ännu mer sur när man förlorar.
Ja. Vem bollar vi upp i NBA då? Vem blir det? Någon smyger, vad sa Steven Adams?
Ja.
Ja. Okej, okay. Det är vårt gemensamma svar, säger vi.
Ja.
Okej, vi går till svensk basket då. Anton Wagberg har frågat, kan något lag stoppa Jämtland när Jämtland spelar som bäst?
Ja.
Vilket lag?
Det är ju Borås och Norrköping i längden, tror jag verkligen. Sen torskade ju Jämtland nyss mot Borås, men då saknade två spelare och spelade absolut inte som bäst. Så det kommer ju... Jag har sagt det i podden flera gånger. Jag tror att hade mitt liv hängt på att jag måste träffa rätt på vilket lag vinner SBL, så hade jag satsat mina pengar på Jämtland. Men det är ju ingen självklarhet, verkligen inte. Framförallt med tanke på att Borås spelar bra. De är inte ens före Umeå i tabellen just nu. Umeå är ju klart för det. Nej, inte klart för det, men de har ju säkert 4 poäng på dem. Så det är ingen självklarhet att de, även om de spelar så bäst, för Norrköping har sparkat en till spelare. De har ju varit på on a firing spree. De bara sparkar folk till höger och vänster. Så vi får se vem de tar in som ny guard.
Okay. Jake Sjösten undrar, vem är SBLs mest överskattade spelare?
Låt mig tänka. Överskattad.
Jag kan inte bolla upp någon.
Anton Gaddefors har varit sensationellt dålig, men det har inget att göra med att han överskattad. Jag tror att folk fattar att hans kropp inte håller längre. Mm-hmm. Låt mig tänka på någon mer kandidat. Jag tycker att
Vi vet ju att när Anton är hel är han ju jävligt bra.
Ja, exakt. Men just nu, det är ju, alltså det ser ut som att det är över. Alltså han gör inget vettigt på planen. Men vänta, du måste tänka överskattat.
Ja, men återkom när du kommer på någon.
Ja, gör det. Jag gör det snart.
Jag har en fråga du kan svara på direkt, för den är riktad till dig, Nick. Eller nej, den är riktad till alla som, vi som har träffat Nick också. Maja Kansund undrar, är Nick verkligen över 1,70?
Ja, men inte länge till. Det finns en väldigt tydlig trend i min vardag. Alltså det är sjukt. Krymper.
Skämtar
jag krymper,
du?
Ja. Nej, alltså...
Hur lång är du nu då?
1,74 tror jag. Jag tror att jag
har tappat...
Nej, alltså jag driver inte. Jag var hos flickvännens morsa nu under julen och hon har ju liksom en sån här... Ja. Och det var 1,74. Jag började bli mindre och mindre.
Vad var du innan då?
1,75. Men det är sant alltså.
Ja.
Robin Ryan tycker också att du blir mindre. Min flickvän tycker att du blir mindre.
Struggle.
Ja, det är inte lätt. Så jag är på väg mot 1,60-rangen. Ja.
Alltså det här är märkligt, Nick.
Ja,
faktiskt.
Men det är väl okej om man börjar krympa när man har blivit lite äldre. Men du är inte tillräckligt gammal för att börja krympa.
Så är det. Nu måste du svara på ett samtal. Jag kommer om 2 minuter.
Ja, okej. Okay. Vi som har träffat Nick, vi ser att han är strax över 1,70 skulle jag säga. Någonstans där.
Ja.
Jag skulle säga att han är 1,74,5.
Ja. Men vi får ju lita på att de har mätt honom korrekt här under julen.
Ja. Är det som man säger att han har krympt? Så då var han 1,74,5 sist och nu är han 1,74.
Ja, vi tar den medan Nick är borta då. Noah Järvbäck undrar, vilken organisation tycker ni har snygga ställ och logga? Tror han syftar på NBA, men vill ni bolla upp något SBL-lag kan ni göra det också.
Nej.
Nej, inga
alltså, spel. Det finns ju bara en franchise som aldrig har bytt logga och det är Chicago Bulls. Så de har förstås aldrig bytt logga av en anledning.
Ja, den är jävligt klassisk. Och
alltså den är ju ändå, alltså...
Jag kollar nu på
jag måste säga att jag tycker att sen det här med ställen, det kommer ju att gå lite grann fram och tillbaka och City Editions och liksom allt vad de håller på med. Det är ju lite, men för mig är ju i alla fall är ju liksom Bulls logga helt överlägsen. Fulast ställ har ju Miami Heat när de har det här, deras barnställ med olika färger hit och dit och allt vad det är. Det ser ju inte klokt ut. Det borde de lägga ner direkt.
Men de hade ett snyggt här om året som var typ rosa och turkos.
Ja,
var det något sånt?
Ja, det var riktigt fett. Jag älskade ju den där. Var det den där bajsgrejen? Eller vad var
ja, precis.
Den var
helt okej. Okay. Men årets, den här vita med alla de här färgplupparna överallt.
Nej, den är konstig.
I don't know.
De hade ju också någon jätteful tidigare år när LeBron spelade. Någon så här helvit. Det var typ bara vitt. Det var jättesmala, bara svart. Detaljer liksom. Den var skitful. Mm. Men jag tycker Clippers har en otroligt ful logga. Den är riktigt ful skulle jag säga. Jag avskyr den loggan.
Så, jag är ju inte jätteförtjust i Grizzlies logga, men jag tycker de ofta har snygga dräkter.
Det har de.
Alltså det är ju liksom mörkblå och ljusblå som de lirar med fram och tillbaka liksom.
Det är ju inspirationen till vår logga kan man ju säga. Deras färgschema.
Mm.
Det här gulblått, ljusblått grejen.
Mm.
Så att ja, jag bollar nu upp Grizzlies som snyggast ställe i alla fall. Logga Bulls tycker jag.
Mm. Mm. Ja, jag är med. Jag är med där.
Ja, jag kan köpa det.
Mm. Okej, jag har en fråga från Elias Kovac. Han undrar... 4 All-Stars för Cleveland, frågetecken. Nu skulle ju Nick varit här, för han är ju vår Cleveland...
Men jag säger nej.
Ja, du säger nej.
Alltså, de får inte 4 All-Stars. Det är, alltså, de är... Jag menar, de är helt okej, och det är ju bra spelare. Och 3 av dem har ju varit All-Stars. Även Mobley har det inte. Men liksom, de är 4 i East. Alltså, det finns ju... Det saknas ju inte konkurrens på egentligen på någon position... Så.
Men
jag kan tänka
2.
Mig att de får 2.
Ja, alltså Garland och Mitchell lär väl bli, eller?
Det är väl inte otroligt.
Mm.
Men alltså, jag menar, om man börjar gå igenom bara liksom Celtics kommer ju Tatum och Brown att bli All-Stars. Det tror jag nog. Bucks kommer Giannis att bli All-Star. Alltså, kanske Drew, men förmodligen inte. Nets, Kyrie kanske. KD är ju självskriven.
Ja.
Philly, Harden om man spelar som han gör just nu. Då är det ju Harden och Embiid.
Ja.
Knicks kanske får någon för att de ändå är Knicks. Alltså, de får ju alltid en massa röster.
Ja.
Trae Young, Tyrese Halliburton.
Ja.
Alltså det finns ju folk som kan komma på fråga. Men fyra ser jag bara inte. Jag ser inte hur de kan få fyra faktiskt.
Nej.
För de får ju inte fyra inröstade. Och då måste coacherna, det strider lite grann mot idén. Okej, om de sprang iväg med East och låg, nu är de 22-13. Hade de varit 35 kanske.
Mm.
Men inte på vad fyra är East. Då får man inte fyra All-Stars. Det går inte.
Mm. Nej, köper det. Hörni, vi är uppe i 75 minuter. Jag vet inte, ska vi runda av nu? Vi hade ju egentligen lite svensk basket att ta, men Nick är ju inte här. Ska vi spara det till nästa vecka?
Jag tycker att vi sparar den, för den är värd en lite mer seriös diskussion på en fråga som vi fått från Krippe Lugre, som går att ta upp om IC Basket och vad IC Basket, och det faktum att man ju då inte räknar poäng för barn upp till 12 år, vad det eventuellt kan spela för roll. Vi har ju lite mot input därifrån från folk som ju har en andra tankar om det här med ungdomsbasket, och det känns som att det är värt en längre diskussion när vi är uppe i 75 minuter, så det återkommer vi till, föreslår jag.
Ja, det låter bra.
Ja, så, men vi kan väl bara säga, vi har ju några till grejer som vi kunde ta eller få ta nästa vecka, men vi kan ju bara säga det att svenske Elliot Kadå ska välja college. Vilken dag är det nu han ska göra det på?
Imorgon,
onsdag.
Va?
Onsdag.
Ah, Nick är tillbaka. Välkommen. Onsdag. Ja, så, och vilka är det han står och väljer mellan, Nick? Om du bara kan dra det fort.
Louisville, North Carolina, Texas Tech, Syracuse, Kansas och en till skola.
Så många. Okay.
Ja. Ja, och vi tror väl att han hamnar i North Carolina. Det verkar väl som det, va?
Ja, men det är det jag fått höra. Och till och med min boy Terrence skrev igår. Han jobbar ju med college basket.
Ja.
Han skrev bara Kadå to North Carolina, that's what I'm hearing. Från ingenstans skrev han det. Så, ja.
Okay.
Rykten går att han kommer hamna där, men vi vet ju inte.
Ja. Då vi får vänta och se, eller imorgon helt enkelt. Men och så var det, ni hade några värvningar i Europa också. Vilka var det nu då?
Men det är två intressanta värvningar. Jeffrey Taylor har ju fått, ska ju gå till ett litauiskt lag. Jag kommer inte ihåg vilket det var, Nick.
Någonting som heter Wolves.
Var det inte gamla Lietuvos Rytas som har bytt namn? Nej. Var något med Rytas, var det inte det?
Nej. Det är inte lite osvittes. Det är något nytt satsande lag.
Okej.
Okay. Men jag tycker ändå att det är intressant att Jeff Taylor väntar en halv säsong för att få ett bra kontrakt. Och då drar han liksom till Wolves från Litauen. Alltså, kom igen.
Ja, du hoppades ju på SPL där.
Ja, alltså jag hoppades på Norrköping. Alltså, helt ärligt. Det hade varit ett lyft för ligan. Men det där känns som hans sista säsong i utlandet. Om man drar till Wolves, liksom, då kan man lika väl sluta hålla på och bara komma hem.
Ja.
Inget till och mot Wolves. Alla ni som är på Wolves och så, förlåt. Det var inget så. Utan det känns som att, alltså, att vara spelare som spelar i Real Madrid i 7 år, näst flest matcher av alla importer i klubbens historia, till att spela för litauiska versioner av Stockholm White Eagles, liksom, det känns sådär.
Ja, och Elijah Clarence har signat var?
VFRiga.
Okay.
I Lettland. Så det får man ju säga ett steg upp jämfört med att spela i Montenegro.
Stort steg upp. Stort, för den ligan i Montenegro var inte seriös. Jag skulle säga att den ligger på någonstans mellan svenska ligan och typ superettan. Okay. Om jag ska vara ärlig.
Mm.
Men Riga har spelat, de spelade ju i VTB-ligan när den fanns innan kriget i Ukraina. De brukar spela internationellt, seriös klubb, Ludde Håkansson har spelat där bland andra, så ja, det är bra signing.
Ska bli intressant att se hur det går för honom där.
Ja, alltså sjukt intressant. För vi vet ju att han, här kommer han inte kunna ta 30 skott per match som han gjorde mot Montenegro, eller 20 eller vad det var. Utan här måste han spela seriös bas. Och det är väl det som har varit hans problem. Att spela ansvarsfull, organiserad basket på vinnande nivå, på hög europeisk nivå. Kan han vara en rollspelare? Vi får se.
Jag vill bara säga i det här sammanhanget, så är det ju så att de som är intresserade av svensk basket har förmodligen redan sett det här, men det är ju en snubbe som heter Nicolas Lunabba som bor i Malmö och som jobbar med en organisation som heter Hela Malmö, som har skrivit en bok om sin och Ladja Clarens relation, och där i princip Nicolas Lunabba har blivit mer eller mindre hans fosterfar. Den heter Blir du ledsen om jag dör? Den har fått fantastiska recensioner. Jag har faktiskt inte riktigt kommit mig för att läsa den än, men jag ska göra det. Jag tror att den är ruggigt intressant. Kolla upp den. Nicolas Lunabba, Blir du ledsen om jag dör?
Mm. Bra tips. Den ligger faktiskt redan i min utkorg i Bokus. Så att jag ska...
Ja, du ser.
Ja, den ska jag försöka hinna läsa.
Jag har hört att någon har köpt rättigheter till boken så de kan göra film av det. Det hade varit otroligt häftigt.
Oj, grymt.
Mm. Ja, Nicolas Lunabba har gjort ovärderliga saker i Malmö, just den här organisationen Hela Malmö, och har börjat en podd vars namn jag helt och hållet har glömt bort. Men Nicolas Lunabba ska man hänga på. Det är en bra man.
Mm. Tänk om vi dyker upp i filmen.
Det gick bra för Elijah Clarence också.
Tänk om vi dyker upp i filmen. Du vet, i alla filmer så är det någon som tvivlar, du vet. The Batch Warmer. Vi var trash Elijah för att han liksom dåligt skottval.
Exakt. Ja, det är
Nick vill bli filmstjärna. Då kanske du slutar krympa.
Ja, hoppas det.
Ja, vi kan väl runda idag, men vi tackar för alla frågor vi har fått in, och till de vi inte hann besvara, så vi försöker fixa det nästa gång vi har frågelåda och sådär.
Yes. Tack för idag och tack för i år. Nästa gång vi hörs efter den här podden blir ju 2023. Så gott nytt år. Ha det bra.
Ha det bra.